Företagande Kustösterbotten är Radio Vasas nya programserie där du får bekanta dig med österbottniska företag och deras verksamhet. Lyssna på goda råd, tips och nyheter från företagsvärlden här på Radio Vasa på finska onsdagar klockan 14.30, på svenska torsdagar klockan 14.30 och veckans avsnitt i repris på lördagar mellan 1 och 2. Alla avsnitt finns också på vår hemsida radiovasa.fi.
Vi lyssnar på programserien Företagande Kustösterbotten och nu är det dags för del 2 av Hartmans 160-åriga historia och jag välkomnar Björn Hartman till Radio Vasa.
Tack Herman.
Denna vecka ska vi prata om hur det gick till när firman skulle föras vidare efter Carl Johan Hartman och det är det som det här avsnittet kommer att handla om.
Exakt Herman, det ska vi göra. Vi ska prata om Erik Hartman som var den näst yngsta barnen av det här en stor familjeskara det här av Carl Johan Hartman och Maria Hartman. När Erik var ung så ville han bli arkitekt. Han ville studera till arkitekt. Erik hade en 13 år äldre bror Viktor som var tänkt att ta över firman efter Carl Johan som hade grundat den. Men Viktor dog i tuberkulos som 29-åring. Då var Erik 16 år och man fick tänka om. Och Carl Johan, farsgubben, så började tänka på Erik som fortsättare för firman. Så efter att Erik blev student så fortsatte han sina studier i Handelsakademin i Gera i Tyskland. Och efter det så började han jobba för sin far. Och efter det så tog han så småningom över firman då 1910, 33 år gammal. Med andra ord, som det står i historieböckerna, så på faderns inrådan övergav han planerna på arkitektstudier. Men intresse för arkitektur ledde dock till att han direkt beslöt att uppföra ett stort affärshus där det gamla affärshuset stod i hörnet av Handelsesplanaden och Hovrättsesplanaden trots faderns varningar. Under tiden fram till det här, fram till 1910, så hade firman då blivit en järnhandel. Tiden som kolonialvaruhandel som firman hade grundat som var förbi. Och redan på 1890-talet så hade firman kallat sig Hartmans järnboda eller järnvaruhandel i tidningsannonser. Så därifrån vet vi att det hade blivit då det här järnhandel av firman. Nåväl, han satt igång med sitt projekt och huset byggdes på ett väldigt speciellt sätt. Det byggdes helt och hållet i två skeden. Orsaken var att järnhandeln skulle fungera hela tiden. Järnhandeln skulle vara öppen hela tiden. Så man byggde västra halvan av det här nya stenhuset helt och hållet färdigt först och flytta verksamheten från det gamla trähuset i hörnet av Handelshovsetsplanaden till den här nya västra halvan som var klar, rev det här gamla trähuset och flyttade det till Stora Långgatan 1 där det står ännu i dagens läge. Vartefter man byggde östra halvan av det nya stenhuset klart och därefter flyttade verksamheten till den östra halvan där var den då skulle vara på. Och det skedde mellan 1911 till 1913. Det här bygget blev en väldigt god affär för Erik. Bygget finansierades till största delen med lån. Det var långa lånetider, 50-åriga lånetider. Det var fasta räntor, 5% räntor. Så det var en stor risk som Erik i praktiken tog när han det här finansierade bygget så här, till så här stor liksom del skuldsatt. Men oroliga tider följde i Europa och i Finland väldigt kort efter det här. Man krigade i Europa, man krigade i Finland. Finland utropade sin självständighet så småningom. Det ryska kejsardömet kollapsade. Och inflationen steg. Det var väldigt hög inflation. Och inflationen medförde som alltid att fast egendom ökar i värde. Så fastighetens värde steg hela tiden under de här kommande åren. Och lånernas värden, eftersom de var fasta och långa 50-åriga, så de minskade i värde hela tiden. Så via det här så kom affären att bygga, att bli en väldigt bra affär för Erik. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att det här kunde Erik inte veta. När han satt igång och bestämde att uppföra ett stort hus, stenhus på platsen där var det här lilla trähuset var, så hade han sin vision. Han hade en vision som han valde att förverkliga trots sin fars varningar, och han tog stora lån och han tog därmed stora risker. Och allt blev till sist mycket bättre affär än han hade kunnat föreställa sig. Det tycker jag är intressant att han kunde inte ha vetat det där när han gjorde det så där.
Man ska ju ha kanske lite tur på vägen också.
Just. Absolut, absolut. Ja, när man ska, om man har en vision, om man har en övertygelse, så ska man tro på den. Alldeles säkert. Man ska nog lyssna på sin far också, men man ska tro på sin egen övertygelse och på sina egna drömmar också, och inte vara rädd för att pröva dem. Det var annars väldigt intressanta personer bakom det här husets byggande. Och det kanske mest intressanta så var en byggnadsbyrå från Stockholm som hette Krügare Toll som uppförde de bärande konstruktionerna för huset. VD i Krügare Toll så var en viss Ivar Krüger, och han hade med sig en kompanjon, en affärskompanjon som hette Paul Toll. Den naiva Krüger som kom senare att grunda svenska tändsticksfabriken, som sedermera blev Swedish Match, och så småningom så kom han att inneha ett helt finansimperium, ett världsomspännande finansimperium. Han var ett finansgeni och en riktigt stor affärsman. Hans finansimperium kraschade sedermera. Det gick för långt och det gick för hårt, och motgångar försöktes döljas så länge som det gick, men till sist på grund av för stora risker så kraschade hans finansimperium med omfattande, världsomfattande konsekvenser på den tiden. Det var allvarliga saker. Det har ju gjorts böcker om Ivar Krüger, det har gjorts filmer om Ivar Krüger, det har spelats teater om Ivar Krüger, så många är säkert bekant med namnet. Och det intressanta var att det var då den byggnadsbyrån som uppförde de här betongkonstruktionerna till Hartmans hus.
Men hur kom man i kontakt med den här byrån?
Det är en bra fråga. Jag känner inte till, men att Erik Hartman på grund av sitt intresse för arkitektur så måste ha varit insatt vad som hände i världen och varit upplyst. Och det känner vi till att han också höll en arkitekttävling förrän han valde arkitekten som ritade huset, som för övrigt hette Kauno Sakari Kallio, som också ritade SOKs kontorshus nära tågstationen i Helsingfors och Tammerfors teater bland annat. Och kanske via det att han var själv insatt, och kanske via det arkitekttävlingen, och kanske via offert för frågan också på uppförande av huset, jag vet inte, så kom han i kontakt med Ivar Krüger. Och orsaken att Ivar Krügers byggnadsbyrå valdes så var att de kunde en väldigt speciell teknik, en väldigt modern och banbrytande teknik. Ivar Krüger hade nämligen varit i Amerika före det här i början på 1900-talet och lärt sig en ny byggnadsteknik med pelare och balk som bärande konstruktion i en byggnad. Och de var först i Skandinavien med den här byggnadstekniken. Och på den tiden i Skandinavien så var det revolutionerande, och i dagens läge är det den vanligaste byggnadstekniken. Men på något sätt så visade det här också vilken föregångare och visionär som Ivar Krüger var. Att han var och sniffade och fick reda på en helt ny byggnadsteknik som han tog till Skandinavien och grundade en byggnadsbyrå och kom igång på det sättet. Och han var inte intresserad av det så många år förrän han hoppade av och hoppade vidare och grundade Svenska Tändsticksfabriken och så vidare och byggde upp sitt finansimperium. Så han var liksom, han var visionär, han ville utveckla saker, han var en föregångare. Nåväl, det här kring det här bygget så finns det några roliga anekdoter. Vad som hände och skedde på den tiden, och en sån här rolig anekdot, så är det så kallade betongsandskonto. Nämligen enligt historien så det här, gick det på det här sättet att Ivar Kryger följde från Stockholm noggrant med byggets framskridande och skrev något för slutskedet till Erik Hartman anhållande om att herr Hartman godhetsfullt om möjligt skulle giva honom uppgift om orsaken till att det av honom, Ivar Kryger, gjorda kostnadskalkylerna betydligt hade överskridits. Erik Hartman uppmanade då Ivar Kryger att fästa sin uppmärksamhet vid att hans byggmästare i Vasa flitigt besökte restaurang Ernst. Efter en tid kom ett tacksamt svar från Stockholm där Ivar Kryger konstaterar att diverse restaurangnotor förts på betongsands konto. Och hans byggmästare försvann samtidigt från bygget.
Just så. Intressant.
Så kunde det gå på den tiden. En annan intressant anekdot efter att bygget blev färdigt var att det gjordes vykort på huset. Nämligen affärshuset hade för många enligt många dåtida Vasabor så hade affärshuset för stora proportioner i dåtida Vasa. Det enda motsvarande husen i stan i centrum så var Vasa Aktiebank och Vasa Borg. Och på grund av sina stora proportioner så kom det här affärshuset då snart att kallas för Hartmans affärspalats. Och tydligen så var det här Hartmans affärspalats så speciellt för att det också gjordes postkort, vykort av dem. Vi har sådana vykort, jag kan visa ett i något skede. Som andra ord en sevärdhet i dåtida Vasa. Om du besökte Vasa på den tiden och ville skicka ett vykort hem att här är varje så kunde du skicka ett vykort på Hartmans affärspalats. Nåväl, allt som allt så Erik förverkligar sin dröm, han förverkligar sin vision, han förverkligar sin övertygelse. Han ville bli arkitekt men han kom att välja annorlunda. Han valde att det här följa i faderns spår. Han valde att lyssna på faderns inrådan och fortsätta med firmans verksamhet men i alla fall då förverkliga den här missionen som han såg att någonting mer behövs, någonting mer än ett tvåvåningsträhus i Hönö på en av de bästa tomterna i Vasa alldeles vid Vasa torg som behöver någonting mer än ett tvåvåningsträhus och den visionen, den övertygelsen förverkligade han. Så att han fick vara arkitekt och han kom att vara affärsman sen efter det i det här flera år. Och förutom det då, drivande av firman, så var Erik Hartman också väldigt aktiv socialt och väldigt aktiv i samhället. Han hade en massa uppgifter och förtroende uppdrag och han verkar ha varit en mycket medveten och ansvarstagande samhällsmedlem. Men det är väl som man säger en annan historia.
Då får vi ta och återkomma till dessa historier nästa vecka. Tack ska du ha.
Tack.
Företagande Kust Österbotten är Radio Vasas nya programserie där du får bekanta dig med österbottniska företag och deras verksamhet. Lyssna på goda råd, tips och nyheter från företagsvärlden här på Radio Vasa på finska onsdagar klockan 14.30, på svenska torsdagar klockan 14.30 och veckans avsnitt i repris på lördagar mellan 1 och 2. Alla avsnitt finns också på vår hemsida radiovasa.fi.